Då börjar med att be till Fadern. Tack Fader att du sände din son. För att du så älskade världen. Att var och en som tror på honom ska få komma till dig och ta emot ditt liv och din frälsning. Och tack Fader också att du är med oss den här dagen. Att du vakar över oss och att du vakar över din jord. För du är herden som vill leda oss på rätta vägar för ditt namns skull. Så tack att det är din kärlek som ligger bakom allt det här. Så hjälp mig också nu att få ordning på helheten och detaljerna ber jag om Fader i. Din sons Jesu Kristi namn. Amen. Herren säger i Hesekiel 33, och det har varit en påminnelse för mig, för jag har ofta känt både en förtvivlan och en vrede över utvecklingen. Och i början så var det väldigt mycket vreden som slog över, så tillrättavisade mig Herren sen, och ett ord som har kommit är att han säger i Hesekiel 33, jag gläder mig inte av den ogudaktiges död, istället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Och att han är den herden som leder oss på rätta vägar. Och där behöver vi varandra. För en ser ett och en ser någonting annat. Och nu bidrar den här konferensen till att öppna våra ögon tillsammans. Så vi kan dela med oss av det. Och allt vi säger ska naturligtvis prövas utifrån skriften. För summan av ditt ord är sanning. Så det är gott. Och jag vill gärna, om jag misstar mig på någon punkt, så vill jag gärna korrigeras med hjälp av skriften. Det gjorde Luther, gjorde Wesley, och det har alla Herrens lärjungar alltid velat göra. Så tack för det. Nu ska vi se. Jag kan ju inte den här tekniken med PowerPoint och sånt där. Så vi ska försöka. Jag har några såna overheadbilder som ska hjälpa oss att se helheten. Försvann någonting här. Min ambition är nu att under det här passet och nästa passet kunna visa på två helheter som man inte kan blanda, för då kommer man fel. För orsaken att vi befinner oss där vi är idag, där vi har en andlig förvirring, är att det är två vägar som man har blandat och två vägar som hör ihop med två olika helheter. Nu har en del berört som ni har i minnet och som jag kan komma tillbaka till. Så tanken är att nu under det här första passet, att dels som introduktion tala om de här helheterna och sen börja med att tala om den här helheten först. För idag är ju läget det alltså Jesus Kristus. Och sen den andra helheten som bygger på människan. Men om vi börjar med en definition av mystik, som jag lovar Lennart här i början, för att många reagerar på det ordet, så är det en samlingsterm för erfarenheter av ett möte med den yttersta verklighet som tolkas som gudomlig. Jag skulle inte vilja stå här uppe, kan jag kliva ner? En yttersta verklighet som tolkas som gudomlig. Och det här ordet mystik introduceras på 500-talet. Före det så använde man ordet kontemplation, som betyder det grekiska teoria, att skåda Gud. Så meditation och kontemplation är egentligen lite två olika saker som jag hoppas vi kan gå in på under det andra passet. För att meditation är vägen som för till slutmålet, som är kontemplation, det vill säga skådandet av Gud. Så man kan tala den kontemplativa vägen som är meditationen. Nu är det ytterst förvirrande också på det viset i buddhism och hinduism, då använder man ordet meditation just för kontemplation. Så det är målet. Att vi har den här blandningen idag som jag blev varse för kanske 20 år sedan. Beror på att många tror när man talar om mystik att det existerar bara en form av mystik. Och därför är det viktigt att vi blir medvetna om att det finns två olika erfarenheter av ett möte med en yttersta verklighet, ett möte av Gud. Och två upplevelser, två vägar till två olika upplevelser. Och sen tolkningen av det här som leder till en teologi, en förståelse av det man har upplevt. Och den teologin är då lika med världsbild, gudsbild, människosyn, synen på synd, frälsning och enhet. När man har talat om mystik så har man, och jämförande mystik, så har man utgått för den österländska, och sen har man då också studerat den kontemplativa katolska eller ortodoxa mystiken och ser att det här är den kristna mystiken. Det som har fallit, alltså gudsmötet, vägen till gudsmöte. Och centrum i mystiken är alltså en upplevelse av Gud som man sen baserar sin teologi, sin förståelse av världsbild, gudsbild, människosyn på. Och i och med att många som har studerat det bara känner till österländsk mystik och katolsk kontemplativ mystik, så har det här också lett till att många av dem själva tror att det i grund och botten är ett. Och det beror på helt enkelt på okunnighet. Man har kanske inte genom sin teologi eller sin uppväxt haft ett möte med den andra vägens centrum, Jesus Kristus. Och så söker man sig till en djupare erfarenhet av Gud och kommer in i meditationsmystiken och har en upplevelse av Gud som man inte får att gå ihop med sin evangeliskt kristna teologi. Och så leder det i förlängningen till att man antingen tar avstånd ifrån kristendomen, eller om man vill hålla fast vid kristendomen, att man då är tvungen till att omtolka för att få det att gå ihop med det man har upplevt. Så det är viktigt dels att den här delen av mystiken, meditationsmystiken kallar jag det, mystik 2, att de får en kunskap om den andra gudsupplevelsen, vägen dit och tolkningen, teologin, evangelisk kristendom. Det vi ser idag är att de som vill hålla fast har haft en upplevelse på den här vägen där centrum är yogan och olika tekniker som utgår från yogan. Att man har förvrängt medvetet eller omedvetet den evangeliska mystiken, som man börjar evangeliska kristendom, som man börjar att läsa Bibeln och tolka allting utifrån sin upplevelse. Så idag har vi alltså en kristendom, jag kallar det för nykristendom, som till sitt väsen och sitt innehåll är lika med hinduism, med i kristen förpackning. Så därför är det så viktigt att vi blir, jag vill ha den lite längre bakåt, så här. Ja, att vi dels kan summan av ordet, vi vet vad kristendom är med centrum i Jesus, och att vi också får kunskap om den här delen där centrum är människan och djupmeditation, yoga, som introduceras då av Hans Hof, som Evi sa. Idag så är det tyvärr så att den här förvirringen beror på att många inte längre känner till vad evangelisk kristendom är. Man läser inte sin bibel. Man läser en massa andliga vägledare, och många av dem har upplevelser på meditationsbiten och har börjat att tolka kristendomen utifrån det. Så vi har idag faktiskt dels det att företrädare för olika religioner, New Age, och företrädare för kristenheten samlas till gemensamma kurser utifrån den här föreställningen att alla i grund och religioner i grund och botten är ett. Man säger att de olika religionerna är vägar till samma centrum, och borrar man sig tillräckligt djupt in i religionerna genom djupmeditation så kommer man till samma upplevelse av Gud. I grund och botten är allt ett, det är bara olika vägar till det. Och centrum i det här är den mystika upplevelsen, den mystika erfarenheten, det mystika skådandet av Gud. Så det här är då en kurs som ordnades av Mundekulla kursgård tillsammans med, som Brommadialogen jobbar tillsammans med, där man då samlar företrädare för buddhism, islam, same och kristendom. Och Peter och Anne Elmberg är själva företrädare för New Age, kan man säga. Och det kallas vägar till stillhet. Samtal och möten kring de djupaste livsfrågorna. Vi har också ett läge idag där företrädare för olika klosterrörelser, munkrörelser samlas regelbundet till gemensamma konferenser, möten på basen av den mystika erfarenheten som man menar i grund och botten då är ett, bara tränga tillräckligt djupt. Det finns en, nu den här syns inte på Holmen, bara visar utbredd, det är då det benediktiner, cisterciense munkar och nunnor som vill då verka för en dialog mellan religioner på basis av den andliga erfarenheten. Och det här är då väldigt centralt styrt, och ni ser att här är då interreligiösa dialoger på alla kontinenter med ett gemensamt sekretariat, och det är då buddhistiska och kristna munkar och nunnor som samlas till det här. Varför? Jo, för att man menar i grund och botten är det allt ett. De har upptäckt det. Vi har också till exempel företrädare för den kristna kyrkan som har en gudsbild som ser ut så här. Det här är Lennart Koskinen som skrev boken Gud år 2000. Där han här, jag är det stora varat som står ovanför fadern, skaparen, anden, modern och sonen, ordet. Och anden, modern då kvinnlig, så Sofia. Och hela skapelsen är Guds kropp. Och det här, jag är det stora varat, det är då den Gud som finns bortom alla religioner, som är gemensam för alla, som vi ska upptäcka och komma till insikt om att han också bor i varje människas hjärta. Så det som man gör är att man ersätter Kristi kropp, församlingen, med hela mänskligheten som är Kristi kropp. Och att man ersätter då på nyttfödelsen med en mystik erfarenhet som är gemensam för alla religioner, där man inte behöver ta emot någonting utifrån, utan man bara borrar in, för varje människa har det inom sig. Vi har också ett läge där många företrädare för kristendomen, både pastorer och lekmän, åker till katolska kloster och buddhistiska kloster för att hitta den tro som de har tappat. Och där får de en mystik erfarenhet av Gud och kommer fram till då att de har en verklig insikt om vad kristendomen egentligen är. Många av de här olika personer som är företrädare för munk- och nunnekloster har också en direkt koppling till och samarbete med Dalai Lama. Det finns ett center för världscenter för kontemplation. På nätet kan man gå in och se WCCM, World Center of Christian Communication, Christian Contemplation, där företrädaren eller ordföranden heter John Freeman, och hans företrädare John Main var god vän och kände en andlig gemenskap med Dalai Lama. Och Dalai Lama var med på ett tidigt stadium när det här centret för kontemplation, världscentret, startades. De två ska också tala på religionernas världsparlament i Melbourne 2009. Så vi ser att det är liksom en interreligiös förening, och det här bygger på en mystik erfarenhet som man har när man går in på en väg där yoga är roten till och är grunden till djupmeditationen. Nu ger jag bara en översikt över och problemet, och sen så kommer jag gå närmare in då på detaljerna. Men vi kan titta här är två vägar. Alltså. Den ena är Gud har sammanfattat allt i Jesus Kristus. Han är början, han är centrum och han är slutet. Allt är sammanfattat i Jesus Kristus. Och det talas om tro. Nyckelordet i hela Bibeln är tro. Och vi måste födas på nytt för att komma in i Guds rik. Så kort, nu mera detalj sen. Den andra vägen, det är en längre väg. Den här första vägen börjar med att man tar emot Jesus. Och får den helige ande som utifrån kommer in i oss. Vi måste ta emot var och en som tog emot honom, gav han kraft att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. Och de har blivit födda, inte av någon människas vilja, utan av Gud. Hela Nya Testamentet är väldigt tydligt med det här. Att det är, vi måste födas på nytt. Den andra vägen har då en längre väg, djupmeditation. Yoga TMC-meditation, där Hans Hof själv och mystikerna, Hans Hof som startade på, säger att det är variationer av en och samma grundform. I den antologi som han och Stinisen gav ut på 70-talet, Meditation och mystik, har de exempel för bhakti-yoga, C-meditation, TM och kristen djupmeditation enligt Johannes av Korset och Teresa Avila. Det är alltså en antologi med texter från de här. Och de säger då att det här är variationer av en och samma grundform. De säger också att det urval av texter som denna antologi presenterar kan sägas presentera variationer av en och samma grundform. Att vi båda antologer, Hof och Stinisen, koncentrerar vårt urval av texter kring just denna grundform har två förklaringar framför andra. Den väg eller de vägar vi själva prövat ligger inom ramen för detta slag av djupmeditation. Och den trend av mystik och meditation som idag går över världen ligger till väsentlig del inom området för det slags erfarenhet som denna antologi redovisar. Det här var på 70-talet. Och det som vi då ser som en gemensam nämnare, det är en utvidgning av det vanliga mänskliga medvetandet till nya tillstånd, alltså olika medvetande tillstånd. Och denna utvidgning sker genom att det vanliga medvetandet töms på innehåll. Så de säger själva då att det är ett och detsamma, och det är en och samma erfarenhet. Och vad det då beror på. Och det här leder då till teknikerna. Stimulus ger en respons, samma stimulus som Evi nämnde med andning, koncentration på en punkt, tömma. Samma stimulus ger ju samma respons. Så du har en erfarenhet som är gemensam för alla som sysslar med samma sak. Och har man då inte upplevt en annan erfarenhet av Gud än på nytt födelse genom att ta emot Jesus, så tror man att det är det här som ligger i botten för den bibliska upplevelsen. Så man börjar att läsa och tänka att jag har missförstått, det är det här. Vi har insett sanningen. Vi har kommit till insikt om hur det egentligen förhåller sig i Bibeln. Så börjar man att läsa och tolka utifrån det. Och den här upplysningen då innebär då, den här erfarenheten innebär då upplysning, insikt, gnosis, gudomliggörelse och mystiska gåvor. Det är nämligen så att det finns en parallell här till allt som den heliga ande gör genom på den bibliska vägen. Du har en upplevelse av värme och ljus. Du har också en upplevelse av mystiska gåvor som inom tem- och yogalitteraturen kallas för siddhis. Och som vi också ser inom den katolska mystiken, där olika helgon förklaras på basis av de här gåvorna som exakt samma motsvarigheter till det som man upplever inom yoga. Det vill säga, man kan levitera, man kan få övernaturliga hörsel, auditioner, visioner. Man kommer in i en andlig verklighet, som du också nämnde där. Och också förmågan att hela och att få budskap då, för man får kontakt med guider i andevärlden. Kraftgärningar förekommer också. Så det att någon har allt det här, kan utföra tecken och under, det säger ännu ingenting om källan. Och därför är det så otroligt viktigt i vår tid att vi verkligen kollar, men vad är källan? Hur förhåller sig den personen till Jesus Kristus och till Guds ord? Och det här som då den djupmeditationen, den erfarenhet som den kan leda fram till, det kan man också snabbt få genom förmedling av handpåläggning av en som redan är initierad, som själv är upplyst. Här. Och det energin bakom det här är kundalini. Och kundalini, man kan väcka en persons kundalinikraft. Dels genom autogen träning, olika former av som tömmer medvetandet och yoga, meditation och så här. Och också då genom handpåläggning av initierad handpåläggning, eller genom bara att han tittar på, eller överföring av tankeöverföring. En som beskriver det här är själv upplyst, och ni ser att det strålar någon behöver inte heller vara ett tecken på att den personen har Gud inom sig. För allt det här inom yogan bygger på, inom den här yogan som allt det här övriga kommer ifrån, bygger på att människan inom sig har olika energikanaler med olika kraftcentra. Och kundalini finns här längst ner. Och genom de här teknikerna ska man få kundalini att röra sig uppåt genom de här olika kraftcentra, så att människan blir upplyst, kommer till tredje ögat, det öppnas. Och då så kommer hon in i det okulta. Hon får en erfarenhet och eller hon kommer in i andevärlden, så att säga, bakvägen. Den bild som jag försöker visa här just nu är då en känd guru, Bhagavan Nityananda. Han säger de sanskritorden att jag bugar mig för dig, o gudom, gudinna, vilkens lyster sken är liksom morgonsolen. För att kundalini då, som har sitt säte här nederst i människan, som en orm, en kvinnlig kraft. Och det man märker där kontemplationen och djupmedelsen går fram, så där blir också modergudinnan väldigt viktig. Det går hand i hand på något vis. Inom yogan så utvecklades det här då till någonting som på 700-talet har sina första skrifter, shaktism, där de här kanalerna här som är med svart och vitt representerar manlig och kvinnlig energi. Och när kundalini väcks och man får kundalini stiga in genom en sån här pelare i ryggraden, ett horn som man tänker sig upp hit då, så möter kundalinikraften, som mytologiskt är samma som Shakti, en kvinnlig modergestalt, möter Shiva, sin mage här uppe. Då blir det en förening av manligt och kvinnligt som gör också att gränserna utplånas vad det beträffar. Så därför tror jag också att mycket av det vi har med androgynitet, med homosexualitet och annat kan bero på att någonting faktiskt sker, för den kraft som ligger bakom det här är en kvinnlig kraft som är kopplad till en andemakt som utger sig för att vara kvinnlig och som är kopplad till också till sexual, för det är starka känslor av lust också när kundalinen stiger, också ljus. Och när man kommer hit upp då, när de här två förenas, då blir det en enhet och då upplever man också en enhet, man är ett med alltet. All dualism försvinner. Och den här upplevelsen ligger till botten för mycket av det här med enhetsmedvetandet. I grunden och botten är allt ett. Nämligen för att New Age baserar sig på hinduism. Och hinduismen utgår från att allt ursprungligen är en enhet, en kosmisk enhet. Och den enheten är gudomlig. Allt är ett, allt är gudomligt. Gud finns i allt. Allt är Gud, eller Gud finns i allt. Panenteism och panteism. Men sen skedde någonting så att dualismen, det blev en tvåhet och sen en mångfald. Och då är tanken att man bland annat genom yoga igen ska kunna komma tillbaka till enheten på olika plan genom att motpolerna förenas. Och här ser vi då det här manliga och kvinnliga som kan förenas i enhetsupplevelsen. Du har också andra motpoler, yin och yang, där du har en helhet där motsatserna för mörker och ljus är egentligen bara illusion. Allt är i grund och botten ett. Och genom, när vi kommer till den här erfarenheten av allt är ett genom meditation, så då inser vi att det övriga, mångfalden och man skiljer med olika saker, bara en illusion. Vi kommer till insikt, kunskap, gnosis om att allt är i grund och botten ett. Så man kan säga om hinduismen då, allt är ett, det kallas för monism, från mono. Allt är Gud, panteism. Gud är i allt, panenteism. Också makrokosmos och mikrokosmos. Alltså människan är ett mikrokosmos, det stora makrokosmos. Så att allt det som finns i det stora kosmos finns också i människan. Och det centrum i människan är gudomligt, atman. Och atman är egentligen samma som Brahman, det stora varat. Så det högsta i dig, den gudomliga gnistan, självet, buddhanaturen, Kristus, är egentligen då ditt eget jag är, som du ska inse att är lika med det andra jag är, det stora väsen, allt är ett. Så då förstår vi också det som vi såg av Lennart Koskinens modell, du har jag är, allt är ett, ovanför fadern, sonen och anden. Och den här insikten ska du komma till, då blir du upplyst. Upplysning, gnosis genom erfarenhet, enhetsmedvetande, rent medvetande, unia mystika, den mystika föreningen. Och djupmeditation är vägen till upplysning. Det här alltså kommer vi att se när jag kommer in under det andra passet att citera olika mystika teologer. Så kommer ni att se att det här faktiskt ligger i botten, att man har Gud i sig. Och att det självet, det höga, är lika med det. Så du behöver ingen Jesus, du behöver ingen på nytt födelse. Jag kanske ska visa den här bilden en gång till i början av det andra passet innan vi går in och analyserar den här mystika teologin. Men först ska jag tillbaka till kristendomen ännu, för det är så viktigt att vi vet vad vi utgår ifrån när vi ska jämföra någonting. Alltså, mitt stora problem är att hålla reda på papper. Ni ser det nu. Så det att hålla reda på papper, hålla reda på tiden. Det är det stora problemet för mig. Men tack Herre, du hjälper oss att ge tålamod. Och vi har ett pass till, tack. Ja. För Gud, tack och lov, har sammanfattat allt i Jesus Kristus. Och då måste vi se att vi får helheten. Vi kan inte bara plocka en bit. För han är ordet som blev kött. Så vi kan börja här. Och nu tycker någon var hemskt med det där. Men jag kommer tillbaka. Vi kan gå klockan runt. Och det börjar med ordet. Hela skapelsen börjar med Gud skapade, Guds ande vilade över. Och Gud sa det, var det ljus. Psh! Där har vi Big Bang om någonstans. Det blev ljus. Där var ordet med redan i början tillsammans med anden och med fadern som sa det. I ordet var liv och liv var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte fått makt med det. Tack och lov. Tvärtom, ljuset avslöjar mörkret. På den kristna vägen så börjar det också med ordet. För det sägs ju att detta är evigt liv. Först för att ni måste födas på nytt för att komma in i Guds rike. Detta är evigt liv, att det känner dig, den enda sanne guden och den du har sänt, Jesus Kristus. Det är inte bara att få någon ytlig kunskap eller ens en gång ta emot. Det handlar också om sen att vandra, lära att känna. För den kristna, kristendomens Gud, fadern, är personlig. Han är helig. Han är rättfärdig. Han är nådig och barmhärtig. Och allt det här är sammanfattat i Jesus Kristus som ger gestalt för att vi skulle kunna lära känna den osynlige. Ordet blev kött. Och den kristna visade också att vi tron kommer av förkunnelsen. Och förkunnelsen är kraft av Kristi ord. Förkunnar vi inte så lär vi aldrig känna. Vi får inte höra om honom. Vi vet ingenting. Det är som att lära känna en person. Jag kan, han är sådan och sådan. Men du måste lära känna själv för att veta, stämmer det vad de säger? Och du kan ta emot, du kan möta en person. Men det är heller inte att lära känna den personen. Du måste se om det går att lita på honom. Och hur lär du känna? Genom att vandra med och säga det han, läsa det han säger. Och han är Guds son. Han är lammet som offrades för vår skull. Allt det här var förutsatt i Gamla testamentet, i Jesaja. Han är frälsaren, den enda. För att ursplittringen, när vi talar om enhet. Ursplittringen var en splittring ifrån Gud. För det var någonting, Gud är helig och rättfärdig. Synden kom in i ett uppror mot Gud. Ni kan bli som Gud i egen kraft. För det var det gemenskap mellan Gud och människa. Så kom synden in och är deras synder som skiljer det från Gud, säger Jesaja. Så för att vi ska kunna komma tillbaka till enheten med Gud, så måste Gud göra någonting, så att ta bort synden som skiljer, för att den innerliga gemenskapen ska upprättas igen. Och genast när, efter syndafallet, så Gud i sin barmhärtighet så sa han att jag ska sända, satte hans frälsningsplan i verket. Det är fiendskap mellan din sed, ormens sed och kvinnans sed, men han ska krossa ditt huvud. Så det som vi behöver för att komma i närkontakt med Gud och kunna ta emot hans helige ande blir renade i lammets blod. När vi tar emot Jesus, den som har tagit emot honom har blivit födda på nytt. Han är också överste prästen. Förr så gick ju överste prästen en gång i året in i det allra heligaste och sonade med blod, lammets blod, folkets synder. Men nu står det här brevet, en gång för alla är synden sonad. Det krävs inga fler offer. Vi får bara tacka Gud. Tack för att offret det är gjort. Det är fullbordat, sa han på korset. Tack och lov. I Gamla testamentet förebådar man redan också pingsten.
Det står i Hesekiel och i Jeremia 31 och Jeremia 32 att det ska komma en tid när jag ska omkära era hjärtan. Jag ska lägga min lag i ert bröst. Då ska ni alla lära känna mig. Ingen ska behöva undervisa den andra om någonting. Ni ska alla känna mig. Så redan pingsten förebådades. Jesaja 53, lammet. Och också pingsten förebådades i gamla testamentet den dagen. Abraham trodde Gud. Det räknades honom till rättfärdighet. Lagen kom för att vi var satt under förmyndarskap först. Till han seden skulle komma, skriver Paulus. I katolska kyrkan översätter man vulgata från 300-talet med hon ska krossa er ormens huvud. Ja, jag tänker på det kontemplativa med den stora modern och allt det här med, som vi har kommit in med modern ovanför. Men han ska krossa ormens huvud. Och Paulus skriver, det talas inte om många utan det står om ens i hebreiskan. Han, katolska kyrkan har skrivit de skall och hon skall. Men det är han och åter han, en gång för alla. Han säger själv att han har ett osynligt rike. Mitt rike är inte av denna världen. Men det får konsekvenser för denna världen. Så Guds rike finns här. Tack och lov. Vi måste födas på nytt för att komma i Guds rike. När vi tar emot honom föds hans liv. Det liv som slocknar. Ni alla döda genom synden. Syndens lön är döden. Men genom Jesus så blir soningen. Skiljemuren är bruten. Efesierbrevet 1. Och det finns ingen mur mellan hedningar och judar. För alla är försonade genom lammets blod. Och en gång för alla har han offrat sig. Han är konungen i det osynliga riket där vi är lemmar. När vi föds lemmas vi in i hans kropp. Och han är huvudet för kroppen. Konungen och huvudet. Allt det här sker genom frälsningen och på nytt födelse. Vi tar emot honom. Så jag skriver tro, dop, tro. För att Herre, att jag står här beror på att jag var döpt och jag var konfirmerad. Jag trodde på Gud. Jag har alltid trott på hans existens. Jag har gått i söndagsskola. Jag visste inte att det var något mer. Jag gick i kyrkan jul och påsk. Jag hade alltid med mig en trygghet. Gud fanns med. Jag hade Bibeln med mig när jag vart jag än flyttade. Men jag visste att sanningen fanns i summan av ditt ord, Bibeln. Så när det blev diskussioner så att jag vet inte för jag har inte läst Bibeln. Men så hände det att min bror kom till tro. De började prata om Jesus. Pinsamt. Jag visste jag hade ingen relation till Jesus. Jag försökte försvara mig, men jag har ju ändå fadern. Fadern är ändå större än sonen, säger Jesus. Han är större än jag. Men så det här fick mig att läsa Bibeln. Så kom jag till det ställe där Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Gud har sammanfattat allt. Vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Då öppnades luckan. Alltså då kände jag inte, jag hade inte det egentligen. För jag kände inte Jesus. Gud började undervisa mig i sitt ord. Han öppnade ordet. Jag kom till den punkten när jag sa att jag vill gärna komma till tro. Men jag vet inte om jag kan. För jag såg att det bar frukt i deras liv. Det var många som kom till tro där. Tänkte jag ännu, jag hade den här fördomen, jag måste bli på ett sätt, klä mig på ett visst sätt och jag måste springa i kyrkan varje söndag. Och hittills hade jag varit, liksom, jag hade varit över det. Så kom jag dit hen att jag hade den där viljan, men jag tror inte att jag kan. Så var det en studiekamrat till mig som sa, dra nu till ett mannakon innan du går. Då drog jag psalm 32:8. Jag ska lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag ska ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Då Då förstod jag, det är inte på mig det hänger. Du ska lära mig, undervisa mig. Du ska ge mig råd, låt ett öga vaka över mig. Den kvällen bara en kort bön. Så hände det någonting som jag inte förstod. Men när jag läste vidare skriften så visade Gud. Jag såg att någonting hade hänt. Plötsligt fick jag en dragning. Gå och höra ordet. Gå i kyrkan. Jag sprang på alla möten. Statskyrka, frikyrka. Och jag förstod. Hans ord hade blivit liv för mig. Och jag kände en enhet. Överallt där Jesus var viktig. Men jag förstod ännu inte. Men jag, småningom läste jag att jag tror att jag vet vem Jesus är. Men jag kände honom ännu inte. Det kom efterhand. Men jag såg han, det här vill jag ha. Det var det jag behövde. Men vad var det som hade hänt? Jag förstod inte. Så jag ställde frågor. Och Gud undervisade mig parallellt. Erfarenheter så hittade jag svaret i Bibeln. När du nu har kommit till tro och har du som gåva fått den helige ande i Paulus Efesierbrevet. Är det det som har sett? Den helige ande födas på nytt liv. Så någonting skedde med mig då. Efteråt så har jag sett liksom att Gud, och jag följande år blev jag döpt den helige ande. Jag fick tungotal också. Och jag var ännu inte vattendöpt. Vattendöpt blev jag för, det här skedde för 76. Och vattendöpt blev jag för 3 år sedan. Jag gick in i en församling som hade det här. Så därför skrev jag tro, dop, tro. För att säga, det viktiga är vi måste ha livet. Det hjälper inte om du döper det en gång som liten eller som barn. Om du inte vandrar med honom och lär känna honom. Detta är evigt att det känner. Därför har vi ett avfall både inom frikyrka och statskyrka. För folk har en gång haft någonting eller hört så här utan att ta emot. Men det har inte fått sitt liv. Och det livet har inte fått växa så att vi har lärt känna honom. För Herren är den som rättfärdiggör. Herren är den som helgar. I gamla testamentet och här. Herren är den som rättfärdiggör. Herren är den som helgar. Tack och lov. Vi ska krympa och han ska växa i oss. Det var insikten som Wesley kom till. Det var insikten som Luther. Av nåd genom tro. Icke genom gärning för att ingen ska berömma sig. Vandra med Herren. Herren, han är min herde. Och det är så viktigt, det viktigaste att vi förkunnar ordet, vittnar, men också att vi ger kontakt för i det nya förbundet så var och en lär att känna honom. Ingen behöver undervisa, min smörjelse ska undervisa er. Andens uppgift är att påminna om. Han är representanten efter att Jesus hade uppstått. Och det var också förebått för länge när Jesus sa att jag ska inte lämna er faderlösa. Nu har jag gått med er, jag har varit er herde. Men jag ska sända den helige ande. Han ska påminna er om allt som jag har sagt. För summan av ordet sanning och Gud är sanning. Han ska överbevisa om synd, det tror inte mig. Så tro nyckelord i hela Bibeln. Synd, kardinalsynden. Genom och ursplittring. De trodde inte Gud. De lyssnade inte på Gud. Lydde inte honom. Men genom att ta emot Jesus Kristus. Genom att vandra med honom. Och läsa ordet parallellt. För anden och ordet går hand i hand. Lär vi känna så vi också kan bedöma. Men det här är inte herdens karaktär. Det här är inte vad herden säger. Så du kan ha hur många starka upplevelser som helst. Men är det herdens karaktär? Stämmer det med hans ord? Bär det frukt? För Guds ande verkar alltid så att folk, ordet blir väsentligt. För han ska peka på Jesus som är ordet som blev kött. Utgått ifrån fader som blir som hans budskap. Hans ord blev kött. Allt det han ville säga han hade om sig. Herre. Och också han ska komma tillbaka. Jag har inte kommit för att döma världen, för att frälsa världen, men det ord jag har talat ska döma er på den yttersta dagen. Fadern har överlåtit domen åt sonen, säger han. Och vad är det som ska döma? Jo, sanningen. Så alla kommer inför evigheten att veta, allt kommer att visas. Ingen ska behöva tvivel om hur livet har varit och hur det blir sen, utan ordet ska förkunnas. Men tack och lov, domen kan gå över våra liv redan nu, varje dag. För vad är nåden? Frälsta av nåd genom tro. Jo, det är att jag varje dag får böja knä inför far och säga, Herre, utansaka mig idag. Vad är det som inte behagar dig idag? Och så visar han mer och mer av, först är det det ena och det andra han frier ifrån, sen blir det mer och mer. Banden gapas och han får ta liv och dammkornen syns i det klara ljus, ju mer han får växa. Då säger man, Herre, förbarma mig. Men tack, du har gjort det. Så ju mer han visar, tack att du har dött för det här, Jesus. Tack att du har dött för det här, Jesus. Tack att vi blod rena från. Det här är evangelium. Det finns ingen fördömelse för den som är Jesus Kristus. Varför? Inte för att Gud har översänd. Nej, han är rättvis och rättvärdig och han ville visa att han var det genom att låta domen drabba. Men säg själv sin son kan säga, lammet som offrades för världens skull och som ger liv. Så det är det blod som renar. Det finns inget rent medvetande. Det är bara ett blod som renar, offrat en gång för alla. I honom var liv. Och då är vi tillbaka till ordet. Lär att födas på nytt, lär att känna. Vänd om, tro evangelium. Frälst av nåd genom tro på honom. Det här är den helhet som vi får tacka Herren för. Tack. Klockan är 3. Då ska vi titta på den andra helheten sen och se hur det har påverkat den mystika teologin. Vägen, sanningen och livet. Tack och lov.